Ni är ju kallade till frihet. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid, så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er, står ni inte längre under lagen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ni kallar det till frihet. Hur kan vi nå den där friheten som Paulus, men även Jesus talar om, speciellt så här i coronatider när vi har begränsningar på allt hur vi ska göra, hur vi ska leva och begränsningar i vår frihet. Det finns en scen i filmen Picassos äventyr av Hasse och Tage, om ni kommer ihåg den. Picasso är i fängelse. Då går han fram till dörren, eller till väggen, och målar en dörr på väggen och öppnar den och kliver ut. Och den kristna traditionen är ju full av människor som i stillhet, sökt stillhet och avskildhet på retriter eller på bönekammaren eller i kloster. Just därför att de vill hitta den här väggen, den här dörren, kunna öppna den och hitta friheten som finns någonstans där borta. Och så sitter inte den här dörren på väggen utan i våra hjärtan. Och ni känner igen det här talesättet att den här dörren, den kan bara öppnas inifrån. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Så säger Guds ande i Uppenbarelseboken. Vi har ju redan genom dopet Guds ande i oss som en gåva. Och att öppna dörren, det är inte för att vi ska släppa in anden för första gång, utan vi ska släppa in Jesus och Guds ande till att börja en förvandling av oss. Sanningen ska göra er fria. Sanningen ska göra er fria. Där har också frihet. Och Jesus säger också, jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Det är väldigt stora anspråk. Och det är anspråk som kan göra ont. För sanningen om oss, det är kanske inte den vi vill se. Eller vi vill att andra ska se eller höra. För sanningen, den kan kosta både status och privilegier. Så ett vanligt sätt som vi kan göra då, när vi möter Jesu anspråk, till att försöka relativisera dem. Vi kan väl, det ligger mycket i det Jesus säger, men. Och jag gör ju så gott jag kan, men. Ett exempel på relativisering, då har vi i Johannes 18. När Jesus står inför Pilatus innan korsfästelsen Och Pilatus frågar Jesus: du är alltså kung? Jesus svarade: du säger själv att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Här kommer Jesu anspråk igen. Men ni märker också att det här är faktiskt en kallelse och en inbjudan till Pilatus. Se, du kan se. Men vad säger Pilatus? Vad är sanning? Han relativiserar det. För nog visste Jesus skillnad på sanning, eller Pilatus menar skillnad på sanning och osanning. Och jag är övertygad om att han anade riktigheten i Jesu anspråk. Men han vågade inte. Och han kunde inte säga ja till sanningen. För vad hade han förlorat då? Vad är sanning? Det är populärt nu för tiden. Nu kallas det för alternativa fakta. I den här scenen med Pilatus och Jesus, så är Jesus fånge och Pilatus fri. Eller är det verkligen så? Jesus säger i Johannes 10: jag är fri att ge mitt liv. Och han beskriver den totala relationen han har med Fadern. Men Pilatus, han är fången i sig själv. Och han har bara en enda viktig relation. Och det är den med sig själv. Och med bilden av sig själv och behovet av att få den här bilden bekräftad. Här kan vi nog känna igen oss allihopa. Vi har alla en önskan att visa upp den perfekta bilden av oss och låtsas som att det är bilden av sanningen. Men en bild vi är kallade att visa upp för världen, för andra, det är en helt annan bild. Det är en spegelbild där våra liv återspeglar Jesus. Vad är synd? Det finns många definitioner på det. En som Luther tyckte väldigt bra om, den kom från Augustinus. Han beskrev det som incurvatus in se. Incurvatus in se. Att vara inkrökt i sig själv. Självupptagen. Fångad av sitt eget jag. Av mig. Och av mitt. Och där skapelsen och andra människor cirklar kring mina behov och mina önskningar. Men den här inkröktheten i sig själv, den befriar inte. Den leder till ensamhet och tomhet och en bitterhet som frukt. Även om vi försöker framställa det som att allt står väl till, allt står väl till, så ropar vi ju: ser ni mig? Ser ni bilden som jag försöker hålla upp? Visst får jag många likes. Åter till friheten då. Det kan ju tyckas väldigt konstigt att Jesus säger Att han har kommit för att ge oss frihet och sanning. Och så säger han, ta på er mitt ok. Varför ska vi behöva ta på oss något ok om vi ska vara fria? Även om han säger att mitt ok är milt. Varför ska vi ta på oss det? Men Jesus vet att vi bär alltid något ok. Syndens ok. Det är alternativet. Incurvatus in se. Det är ett tungt ok. Det är ett ok som bryter ner oss och skapar tomhet. Och en längtan som vi inte kan fylla. Goethe skrev för 200 år sedan. Frihet. Det ligger inte i att vägra erkänna något större än oss själva. Utan tvärtom i att värda det som är större än oss själva. Och Augustinus igen. Det här berömda som ni känner igen. Du Herre har skapat mig till dig. Och mitt hjärta är oroligt till dess det finner ro hos dig. Men om vi nu har lite självinsikt. Och på den här punkten tror jag vi har alldeles för mycket självinsikt. Så inser vi att vi är långt ifrån fullkomliga. Vi är fortfarande allt för själviska. Allt för fåfänga och allt för bundna till oss själva. Och det är en alldeles riktig sanning. Men vi glömmer bort den andra delen som vi också måste ha självinsikt om. Jesus berättar liknelsen om fåren och getterna på den yttersta dagen. Hur han ställer upp fåren på den ena sidan och getterna på den andra sidan. Och fåren får gå in i det himmelska riket och getterna till förtappelse. Det var först sen jag pratade med en granne som jag hade en tid på världen. Som kom från Tunisiens bergsbygd som jag förstod den här liknelsen. Jag hade tänkt att alla vet väl att får är får och getter är getter och kor är kor och hästar är hästar. Det är olika saker. Men det var han som berättade och fick mig att förstå. Att det vara herde för getterna var ett elände. De var egensinniga, förstörde, sprang bort och ville inte lyssna på herden och följa med. Och ställde till en massa besvär på alla sätt. Fåren däremot, de var trevliga. De var struliga. Visst kunde de gå bort sig. Visst kunde de hitta på tokiga saker även de. Men i grunden ville de följa med herden. Men de var inte perfekta. Fåren behövde en herde därför att de inte var perfekta. Och så även om vi är får och ibland ganska fårskalliga så vet vår herde det och han bär oss och älskar oss ändå. Det är det som kallas nåd. Och det är den andra självinsikten vi ska ha. Inte bara om vår egen ofullkomlighet. Utan nåden att vi är älskade, förlåtna och burna trots vår ofullkomlighet. Aldrig tack vare vår fullkomlighet. Men vad vill då Gud att vi ska göra? Vilken är vår grundläggande kallelse? Vilket är det ok han vill vi ska ta på oss? Vad ska vi utföra? Och vad kan vi fördjupa oss i nu när vi sitter i vår avskildhet i coronatider? Jag skulle vilja att som svar på det att vi tittade på Petrus. Han hade ju tagit till svärd för att försvara Jesus. När Jesus skulle gripas, och han hade sagt till Jesus: mig kan du lita på, jag sviker dig aldrig. Han hade sagt och velat visa upp att jag är beredd alltid vad du som än händer. Men han hade misslyckats. Han hade förnekat Jesus, sprungit och gömt sig tillsammans med de andra lärjungarna. Men efter uppståndelsen gick Jesus igenom vad som var Petrus viktigaste uppdrag. Vi vet ju att Petrus 3 gånger förnekade Jesus, och att han som 3 gånger som upprättelse fick säga: jag älskar dig, till Jesus. Vi vet att han fick uppdraget att bli en ledare för kyrkan. Men jag tror att det finns en pedagogik till här som vi ofta glömmer bort. För Jesus vill visa att det finns en prioritet som är större än kallelsen till att göra, att verka. Och att bli en ledare för kyrkan. Det som är större, det är uppdraget att älska. För frågan är 3 gånger: älskar du mig? Och för varje gång som Petrus säger: du vet Herre att jag älskar dig, så får han ett steg till på sitt uppdrag, på det verk han ska göra. Men det är kärleken som är huvuduppdraget för honom. Och får Petrus att förstå: det är inte att gripa till svärd, inte att vara stark i sig själv, utan säga: jag älskar dig. Och som svar säger Jesus: jag älskar dig också, och jag ger dig det här uppdraget. Så uppdraget är aldrig i första hand en aktivitet, gör, utan att kunna svara ja på Jesu fråga: älskar du mig? Och sen kan andra uppdrag följa. Så i vår coronatid, med inskränkta möjligheter att bli distraherad och störd av allt annat, så finns det ju en utmärkt chans att mer lära känna Jesus och hans kärlek till oss, och det vi kallar nåd och förlåtelse. Och vår kallelse är att djupna i vår kärlek till honom, så att vi kan släppa taget om oss själva, så att när han bultar på hjärtats dörr, så vågar vi öppna och säga: kom, kom in, förvandla mig till att bli allt mera lik dig. Johannes har ju kallats kärlekens apostel. Och han skriver ju om sig själv att en lärjunge som Jesus älskar. Och vi i vår sätt där vi vill jämföra och gradera, vi tänker oss: okej, Jesus älskade Johannes mer än de andra. Men jag tror inte alls så. Det är Johannes förundran inför detta fantastiska, att Jesus älskar mig trots allt jag har gjort. Trots att jag ville blåsa upp mig själv ibland, trots att jag sprang och gömde mig. Det är det fantastiska, att jag kan säga: jag är en lärjunge som Jesus älskar. Och det får vi också säga. Och i första Johannes brev, det som står i första årgångens texter nu, så kan jag läsa bara 2 verser därifrån, eller delar av verser. Där Johannes skriver: detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud i honom. Och det här är det ok som Jesus vill att vi ska ta på oss för att vi ska kunna bli fria från oss själva och vara inkrökta i oss själva. Och där ligger vår framtid och det vi kallar det till, nämligen att älska honom. Så att vi, precis som Petrus, från hjärtat kan säga: Herre, du vet att jag älskar dig.